Du lyssnar på podcasten Dokumentära berättelser som görs av journalisterna Sidri Ekenryd och Ylva Saver.
En gång när vi var i skogen då och fiskade, så min storebror, då drack vi också så här, och då kom jag ihåg att farsan högg min storebror med en kniv rakt i mellangärdet, och han var bara en halv centimeter från döden. Och då var jag livrädd och kastade mig ner där i blåbärsriset och gömde sig bara för att hantera situationen liksom.
Alkoholism. En sjukdom som drabbar ungefär 10% av befolkningen och som innebär ett kroniskt alkoholberoende. Men vad är riskfaktorerna för att insjukna? Och hur blir man frisk?
När jag var 10-11 år så kände jag att då var jag tvungen att börja tänka på att jag måste bli min egen pappa och lägga upp liksom, hur jag ska bli när jag blir större. Morsan hade fullt upp att ta hand om 4 söner som alla drack och härjade. Och farsan gav oss naturen och sen fyllan när han kom. Så att, men 10-11 år kom jag och fick jag ibland släpa och försöka lyfta upp farsan. Han var så dyngrak och låg på golvet och super ner sig på tedoja och sånt där. Och,
I det här avsnittet berättar Peter om sitt missbruk, som började redan vid 10 års ålder, och hur det sen skulle påverka större delen av hans liv.
Ja, ett annat sånt här tecken på att man har utvecklat sjukdom är att man känner sug. Och det är en stark upplevelse, inte bara att det skulle vara lite gott, utan det tar tag i dig ordentligt när man får ett sug. Och det är en intensiv känsla av att jag behöver, jag måste dricka.
Vi pratar också med Muskarsgård, läkare och alkoholterapeut.
Jag växte ju upp i en familj där pappa drack väldigt mycket.
Peter Söderlund är idag ordförande för Exkons, en ideell organisation där före detta missbrukare och kriminella hjälper varandra att hitta en väg tillbaka till samhället igen. Han har ett eget förflutet som kriminell. Och på sätt och vis började vägen dit med alkohol.
Och föräldrarna skildes väldigt tidigt. Och sen när jag var 10 år så pappa tog ut oss i naturen väldigt mycket. Det var liksom det bästa från min barndom. Det var att farsan var mycket sjukskriven och han hade ryggskador. Han slet ut sig väldigt tidigt då. Och så då hade han mycket möjlighet att vara med oss barn, även på vardagar, på somrar och helger. Och så vi var mycket ute i naturen och fick lära oss fiska väldigt tidigt. Vi var väldigt fattiga, så att vi levde i Tyresö och i Trollbäcken. Och det var Sveriges barnrikaste kommun när jag växte upp där. Och mamma och pappa skildes väldigt tidigt, men farsan fanns alltid där. Både när han var nykter och när han var full. Och de separerade, men och morsan hade det rätt tufft. Vi var 4 söner, mamma tog hand om oss och farsan kom dit och fanns ju med i bilden också. Och så vi fiskade väldigt mycket i Dreviken och fick upp mycket av vår mat där, och även ute i Saltsjön där ute mot Tyresö och Gålö fiskade vi. Så vi kom här. Så jag levde upp på fisk. Jag tror jag åt 3-4 veckor fisk varje månad. Och det tror jag var grunden att jag överlevt mentalt ganska länge. Och farsan lärde oss mycket om naturen och plocka bär och svamp. Och var alltid ute på vattnet och fiska. Så att när vi gick ner till badstranden, kommer jag ihåg, när jag var små. Så det var liksom, när jag växte upp så var det mycket familjärt. Föräldrarna satt på filtar på baksidan av hyreshusen och man hade picknick och så. Det var helt annorlunda än vad idag. Så ser man inte idag. Nu kanske man går ner till badstranden och sitter på filtar, men då liksom satt familjerna ute och liksom, och det var sammanhållning på något sätt. Men när vi gick ner och badade så där, så kommer jag ihåg farsan, han Han tog med hagelbössan och en flaska brännvin ner till badstranden med oss när vi gick och badade. Och vi badade och sen satt han på en knalle lite längre bort och drack. Och så helt plötsligt började han skjuta. Så han började skjuta änden av sjöfåglarna utanför badstranden. Så när vi kom från badstranden då hängde det sjöfåglar liksom runt midjan på farsan.
Hans barndom är för det mesta bra. Där han spenderar mycket tid i naturen med sin pappa.
Men sen var det ju också att han drack ju väldigt mycket och man gör ju liksom kanske inte alltid som föräldrarna säger man ska göra, man gör som föräldrarna gör. Och jag började dricka när jag var 10 år med min pappa och tog en stark öl. Han tyckte en bra karl ska ha en stark öl liksom. Och satt vi på sjön där och man kände sig som en viking på vattnet i en liten eka på Drevviken. Och ja, jag mådde rätt bra av att dricka. Och det där följde ju med en hela tiden. Och när man levde upp i sån här en familj där mamma och pappa var separerade och farsan, ja de gjorde väl förmodligen för farsan drack jävligt mycket och han blev våldsam när han drack.
Men hur utbrett är egentligen alkoholberoendet i Sverige? Vi hör My Skarsgård, läkare och alkoholterapeut.
300 000 ungefär skulle ha utvecklat alkoholism. Men jag tror att mörkertalet är rätt. Jag tror det är betydligt fler. Men en siffra som är ganska talande är, och den ser man i många olika sammanhang, det är att man säger att 10% av befolkningen dricker hälften av all alkohol som konsumeras. Vilket då skulle betyda att 90% dricker den andra hälften. Vilket då betyder att 10% dricker betydligt mycket mer än de andra. Så att, och det, då skulle man ju kunna kanske tänka sig att 10% kanske är, om de inte har utvecklat alkoholism, så kanske det, de verkligen löper en mycket stor risk. För de konsumerar så mycket.
Peter börjar dricka även på helgerna, trots att han vid den här tiden bara går i fjärde klass. Och hans pappas missbruk leder till att föräldrarna separerar.
När man gick i skolan och sen när man kom hem så fick man alltid lyssna i trappuppgången så här. Så att det inte stod någon där, för han brukade gå upp på övervåningen och stå och vänta till någon kom från skolan. För han ville in tillbaka till morsan, han älskar väl morsan fortfarande. Jag såg aldrig min mamma med någon annan någonsin. Jag har aldrig sett henne med någon annan, trots att de separerade. Och jag tror inte det var någon som vågade inleda en relation med henne. Så han brukar stå ovanför, sen när vi kom från skolan och körde in nyckeln i dörren, då kom han ner bara. Och så kom han in i lägenheten och så var helvetet igång och morsan och farsan började gräla. Och sen fick man ju skit för att man släppte in honom, djävulen då. Och ja, så där växte man upp och det var ganska vanligt. Man fick hålla koll och ibland satt man ute. Fick sitta ute i skogen och ja, det var ju mycket natur. Man fick sitta och göra läxorna utanför, man vågade inte riktigt gå hem.
Det finns ett tydligt samband mellan det genetiska arvet och risken att utveckla alkoholism. Om man tittar på stora material så kan man se en 4 gånger högre risk om det finns i familjen. Om jag har en förälder eller en mor eller farförälder som har utvecklat det här. Och sen är det ju liksom ju fler i släkten som har det, desto större är ju sannolikheten att även jag då är extra sårbar.
En gång när vi var i skogen då och fiskade, så min storebror, då drack vi också så här, och då kom jag ihåg att farsan högg min storebror med en kniv rakt i mellangärdet och han var bara en halv centimeter från döden då. Och då var jag livrädd och ja, kastade mig ner där i blåbärsriset och gömde sig bara för att ja, hantera situationen liksom. Hur liksom, vad gör man nu liksom? Men brorsan klarade sig och det var bara en halv centimeter från hjärtsäcken tror jag det.
Alkohol är den drog av alla droger som triggar igång aggressivitet mest. Och påverkar impulskontrollen väldigt tidigt, mer än andra droger faktiskt. Så alkohol har ju ställer ju till väldigt mycket i samhället. Mycket misshandel och sådana saker hänger ofta ihop med alkoholkonsumtion.
Långsamt utvecklar både Peter och hans storebror egna beroenden. Samtidigt jobbar de med trädgårdsodling och att sälja fröer.
Jag började ju så här trädgårdsodlingar och skötte om dem när jag började på alla lov och allt möjligt. Så jag började jobba. Jag började faktiskt jobba tror jag när jag var 8 år och började sälja fröer i en ölback, en sån här, som jag gick runt Hammenhögs eller Weibulls eller vad fan det hette. Fröpåsar, så fick man viss provision, så jag gick runt och knackade dörr och sålde sån här. Och sen började jag jobba i en trädgårdsodling då och men sen tog jag över den när jag var 18-19 år med min brorsa och började odla. Så jag hade, ja, vi hade stora frilansodlingar med grönsaker. Vi låg och rensade, vi hade inga bekämpningsmedel. Vi rensade fält som var som hur många fotbollsplaner som är bara för hand. Så här. Vi hade sån här gräslök som var flera mil. Riktig gräslök, ingen sån här som de har i krukor med kemikalier som de säljer idag. Vi hade riktig gräslök som vi skördade för hand med knipper och den var alldeles blå och grön och den smakade suveränt. Och det rensade vi för hand. Vi låg mil efter mil bara och rensade alla små och sådär. Så satt man inte på alla gånger på en lunchrestaurang käka. Vi slog på grillen och tog fram bärsen och så kom polarna ner, de som var ledare. Så satt vi och hade lunch och satt i trädgårdslandet där och drack och grillade och köttet levererades. Och, ja, ibland så när man inte hade tid med öl då ringde man ju bara öljouren som kom och levererade ölen då. Jag vet inte om det finns kvar fortfarande, men så var det då. Det var dygnet runt man kunde beställa.
Det här är väldigt komplext.
My Skarsgård igen, om vad det finns för tecken på att en person utvecklat alkoholism.
Men det finns ju olika tecken som tyder på att man skulle kunna utveckla den här sjukdomen då. Och ett sånt är kontrollförlust. Att man helt enkelt inte alltid själv kan avgöra hur det ska sluta en kväll. Att ibland tappar man helt enkelt kontrollen. Och det är ett sånt tecken. Sen brukar man ju också titta på relationen till alkoholen. Hur viktig har den börjat bli? Börjar jag planera mitt liv lite efter att ha möjlighet att dricka? Men det är egentligen inte ett tecken på att man har utvecklat alkoholism. Men det är ett tecken på att alkoholen har börjat bli för viktig. Så det är en väg in i den här sjukdomen kan man säga. Att jag väljer tillfällen, väljer ett umgänge kanske där normen är att man kan dricka utan att det sticker ut på något sätt.
Ah, dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Sen finns det ju mer allvarliga tecken också då på att man har utvecklat alkoholism. Och det är ju till exempel att få abstinensbesvär när man slutar. Men det vill jag också tillägga att många som har utvecklat alkoholism har kanske inte upplevt abstinens. Men det är ändå ett sånt tydligt tecken och om det skulle vara så att man gör det. Och abstinens är ju något som uppstår när jag upphör med drickandet. När alkoholen går ur kroppen. Och det kan ju vara i varierande grad men kan också vara väldigt allvarligt.
För Peters del leder ett missbruk till ett annat. Och nästan omedvetet inleds den kriminella banan.
Man börjar ju röka lite gräs tror jag. Jag kommer inte ihåg hur gammal jag var. 11, 12 eller jag kommer inte ihåg 13 så börjar man pröva lite hasch. Man odlar sin egen marijuana och sådär. Och det fortsatte ju också när man är trädgårdsodlingar. Det är klart man måste ha en liten plantage där med då. Och ja, så när jag var 18-19 flyttade hemifrån så 19 tror jag så prövar man amfetaminet då. Och det var ju som en liksom, ja, det var ju helt fantastiskt då. Och man kunde börja tänka dubbelt så fort och dubbelt så klart. Och jag varit väldigt lugn av amfetaminet och kunde bli koncentrerad och ja, fokusera på det jag skulle göra och så. Och ja, sen, och efter man var så här liksom arbetat och gjort rätt för sig och så här och inte såg missbruket som något kriminellt liksom. Jag såg inga poliser liksom. Vi såg dem. Så att så vart det ju till slut att varför ska man betala för det man använder liksom? Och då sa en del polare, men vad fan, eftersom man jobbade också, tjänade lite pengar så här. Så sa, kan du ta in en liten större bit så kan vi liksom, kan du sälja så röker du gratis eller tar amfetaminer gratis. Och ja, så vart det ju. Det var kanske 19 år och började ganska snabbt och sen ja, eskalerade det. Och så missbrukar man ju gratis. Så jobbar man och överlevde man på det och sen levde man där dubbelliv. Och egentligen innerst inne visste jag, jag ville egentligen inte hålla på. Det var ju någonting som skrek i kroppen att det är inte det här jag vill göra egentligen. Jag vill jobba, jag vill ha familj, jag vill ha... Och det har jag alltid sökt, liksom så här, söka den rätta tjejen hela livet liksom. Och bilda familj och ha det här lugna och trygga som man kanske inte själv riktigt hade när man var liten. Som man liksom sökt efter någonting. Och det funkar ju inte när man missbrukar. Det går ju inte liksom. Man blir sjuk i huvudet när man håller på med de här drogerna. Det kan ju vara kul i början. Men sen blir man ju liksom... Man blir faktiskt beroende av narkotika. Och alkoholen också. Och till slut så behöver man det för att funka. Och till slut funkar man inte när man tar det. Och sen... Ja. Och sen det här med... kriminaliteten. För mig var det ju kriminaliteten, om man nu ska se det så. Så var det ju det att man fixade den här första biten för att röka gratis. Det var ju så kriminaliteten började för mig.
Alkohol är ju toxiskt och skadar kroppen. Men det kan vara hjärt-kärlproblem, det kan vara diabetes, det kan vara neurologiska skador, det kan vara mag-tarmkanalen som påverkas. Man kan få magsår och bukspottkörtelinflammation. Alltså det finns så mycket leversjukdom såklart. Men det finns så mycket, det är ju känt, det brukar de flesta känna till. Men det finns så mycket mer.
Till slut får alkoholmissbruket också den värsta konsekvensen av alla tänkbara. Peters storebror begår självmord.
Han hade också problem med alkoholen och drack mycket och hade värsta ångesten. Och så gick han hos kommunen, då, deras psykiatri där, och fick tabletter och brännvin och sånt där. Och, ja, så han, en dag tog han liv av sig. Jag kommer ihåg kvällen innan han gjorde det så ringde han till mig och ville ha hjälp för att han sa att han höll på att bli överfallen av ett gäng då i Tyresö centrum där. Och, så jag tänkte, fan. Så jag åkte dit, tog bilen och åkte dit med, och så hade jag en sån här klubba med sån här kula hängande med kätting. Sån här. Och så åkte jag dit och så såg jag, det var ju bara att han ville ha skjuts därifrån, han var så full. Så ja, jag körde hem och var så jävla sne och skällde ut han och sa att kan dra åt helvete. Och ja, så släppte jag av han. Så dagen efter när jag jobbade, jag hade trädgårdsodlingar, så ringde det i växthuset så svarade jag bara hallå, så var det helt tyst. Och fan dra åt helvete om du inte kan svara, så slängde jag på telefonen. Och sen efter ett tag så ringde min mamma mig och sa bara, och så grät hon och sa Harry död. Och jag bara va? Så sa jag kom. Så jag åkte upp till hans lägenhet med min mamma och gick in där. Då låg han på sängen död. Och så hade han skrivit på spegeln fuck off. Jag vet inte, till livet eller han skrev fuck off så här, så hade han skrivit på badrumsspegeln så här. Och låg där död och så såg jag telefonen. Då hade han liksom, han hade fått annöd och kunde inte prata. Det var därför han inte talade i telefonen. Det var han som ringde till mitt jobb. Så han hade liksom brytit sönder hela telefonen där, sen dog han. Och ja, så kom polisen och så här, och så jag var så jävla förbannad, och då missbrukade jag också och tänkte nu ska jag ut och råna en bank, slå tillbaka, för jag tyckte att, jag vet inte, jag har känt sånt där hat så här. Vi fick aldrig någon riktig hjälp på något sätt. Nu kan man kanske inte kräva det, men staten hade ett systembolag de sålde brännvin i och som förstörde hela min familj och tjänade massa pengar på det. Och så jag stod där, så jag kommer ihåg att jag slog sönder dörren när min bror låg där, slog sönder, och polisen var där. De sa, ta det lugnt, du kan väl krama din mamma, sa de till mig. Och så gjorde jag det, så tänkte jag, fan, det är första gången jag kommer ihåg att jag kramar min mamma liksom. Jag har alltid älskat mamma, jag behöver inte visa att jag tycker om henne så här, men jag har aldrig kramat henne. Utan det var något man vet att man tycker om barn, men klimatet var så hårt hela tiden så att det var ju ingenting man gjorde, gå fram och krama sin mor liksom. Men det gjorde jag, det för polisen sa det.
Hans brors självmord gör att Peter fortsätter dricka och missbruka droger. Han blir också allt mer kriminell.
Och senare så greps jag med ett höghastighetsvapen. Det var senare i tiden då. Och det var ett vapen som hade använts för att skjuta på en motorcykelklubb då, som en av de första motorcykelklubbarna i Sverige som, ja. Och jag råkade få det vapnet i min hand, och min första tanke var att jag skulle åka upp och stänga Systembolaget och skicka hem all personal och ockupera Systembolaget och statuera att ni kan inte öppna, liksom, ni har förstört. Och då hade det gått så många år, då, jag kommer inte ihåg hur gammal jag var då, men jag greps av polisen i alla fall. Jag åkte på vägen, kom jag ihåg, och så såg jag, de tittade på mig så här, så bara tänkte jag så här, nej. Det var, alltså man får den där känslan, de är duktiga poliser. Men man kan läsa en polis till och med på 50 meters avstånd i ögonen, liksom vad han är ute efter. Och så de tvärvände och tog mig och körde hem och sa att nu får du ta fram det jävla vapnet, vi vet att du har det. Och jag sa, nej fan, det har jag lagt i ett vapenskåp, man får inte ha vapen hemma, och säga till dem. Och det första när han kom in i lägenheten, det första när han kom hem till mig, det var en hembrännare som stod mitt på en stor jävla hembränningsapparat på golvet. Och aha, vad fan, hörru, berätta vad det här liksom vapnet är. Du ser ju liksom, du vill inte ha problem, sa de till mig. Ja, jag ska fundera på. Så hade jag en skarpladdad revolver i vet du nu, en byrålådan också liksom. Och då sa jag, okej då. Ja, ni behöver, okej, annars vänder vi upp och ner på hela lägenheten, sa de till liksom. Ja. Okej, jag lovar, jag kommer med, jag kommer inte ihåg om jag sa imorgon eller efter, men jag kommer lämna över det här vapnet då. Och då letade de allting var, de bara gick. Och så jag åkte upp med det här geväret och stoppade in det i luckan till polisen. Och sen var det ju rättegång på det, och som tack så fanns det i rapporten då att det gick inte att använda vapnet, för slutstycke funkar inte, så jag fick bara 1 000 kronor böter och så att, men jag tänkte på Systembolaget där, och då tänkte jag så här, det här kriget emot systemet då, som jag inte riktigt visste fanns, så att jag, ja, det var det enda sättet jag kunde göra någonting på, det var att försöka stoppa det på det enda sättet jag visste jag kunde, en annan visste jag inte liksom. Och det hör ju lite ihop till sen att jag förändrade mitt liv och tänkte att man kanske kan förändra samhället och världen på något annat sätt än med våld.
Det mest tragiska tycker jag är att för att vi skulle få ett samhälle helt utan alkohol i en utopi, det tror jag inte vi kommer lyckas med. Men åtminstone, vilket jag tycker haltar enormt, att samhället är väldigt dåligt på att lägga ner energi och resurser på att nå ut med kunskap om den här sjukdomen och kunskap om riskerna. Vi överöses av information som snarare talar om och romantiserar kring alkoholen och håller fast vid en massa fördomar. även ja, och det gör mig ledsen verkligen. Varför ser vi inte till att nå ut med kunskap som vi har? Varför blir det inte så? Det kan man fråga sig. Den viktigaste kunskapen är vad skulle kunna vara okej mängd att dricka för att inte riskera att få problem. Vad är liksom skulle betraktas som ett lågriskval? För vet jag det så har jag ju i alla fall den information jag behöver för att kunna göra medvetna val. De flesta har ingen aning vad som skulle vara okej. Och det tycker jag vore viktigt. Och ofta talar man om veckokonsumtion i olika sammanhang, i olika rekommendationer, som också blir väldigt vilseledande. Därför det är egentligen vid varje tillfälle jag dricker som är intressant. Om jag dricker så mycket så jag blir påverkad, så är det en risk. För då kommer det ske något som vi kallar för toleransökning, där som kommer leda till att jag kommer behöva över tid mer alkohol för att få den effekt jag vill ha. Och då är beroendeutvecklingen igång. Sen kan det ta olika lång tid, hur lång tid det tar till jag utvecklar sjukdom. Och det hänger lite ihop med olika riskfaktorer vi kan ha, som till exempel en genetisk ökad sårbarhet för att det finns i släkten.
Det som till slut blir vändningen för Peter är när han grips och hamnar i häkte.
Jag åkte dit, vet du, när vi är 96, så greps jag som huvudman i en narkotikaliga i Blekinge. Och då det var ju liksom slutet på karriären, eller slutet på det livet. Då fick jag i alla fall en chans. Jag satt häktad 3 månader, eller 100 dagar, till den överblivna 100 dagar, tror jag ganska exakt sagt, jag häktad. Och det var första gången jag var missbruksfri sedan jag var 10 år, så länge. Och då såg jag min chans, och så fick jag höra att man kunde söka till ett fängelse som var drogfritt och där man fick börja om, och som Ann-Britt Grünewald styrde då, kvinnliga fängelsedirektören, Österåkers fängelset då. Så jag sökte dit och vart antagen till det fängelset då. Och då såg jag så att vad bra, nu fick jag en chans att börja ett nytt liv. Jag tror jag var den enda på det fängelse som fick ta antabus, eller ja, det kanske ett annat så här, som man inte kunde dricka. Den enda som hade permission på det fängelse. Varje permission. Och det fick jag ju för att jag berättade, kommer jag ihåg, när de gjorde sina intervjuer och inne, så sa jag blir törstig så fort jag bara ser en plit komma in. Jag ser deras kläder, för då liknade Pripps blå, tyckte jag, deras kläder och så här. Associerat. Alltså jag var så jävla törstig, och då sa han, du är inte riktigt frisk, så du får inte gå ut på en permission utan att ta en sån här förebyggande mot alkohol. Och så var det. Så att, men när jag greps i en narkotikaliga och det var slutet, då var jag 36 år. Och då var jag faktiskt helt färdig, så det var bra.
Tiden i fängelset får honom att helt byta riktning på sitt liv. En riktning som senare ska leda till att han hjälper till att bygga upp KRIS, kriminellas revansch i samhället. Och senare blir ordförande för X-Cons.
Vi hade teater på fängelse, vi fick lära oss föreläsa. Det var där jag lärde mig föreläsa inne på fängelset. När det kom in grupper från utsidan, skolklasser eller andra grupper, så fick man sitta där fram och börja berätta och tömma ur sig liksom. I början känner man sig bara tror att svimma liksom. Jag menar, 40 på sluttampen när man är på missbrukare, man har varit på paranoid, kunde ju fan inte åka tunnelbana eller buss, och det kändes inte bra liksom. Man kände sig ganska annorlunda som missbrukare. Så att där fick vi lära oss att föreläsa, och efter det så tror jag föreläst för 200,000-300,000 människor över hela världen. Alla möjliga konstiga föreläsningar. Från fängelser, för hela fängelser som har samlats och stått föreläsning till skolklasser, till pensionärer, till Rotary, Lionsföreningar, till parlamentet i Litauen tillsammans med presidentkandidater och justitieministrar och djungeln i norra Thailand för nykterhetsrörelsen som var där. Och som var, alltså jag har hållit så jävla mycket föreläsningar. Och grande finale var ju 2016, april F, när jag var inbjuden till New York och FN. Och jag skulle vara någon reserv. Jag visste inte riktigt exakt vad jag åkte med på. Jag var så koncentrerad på att försöka fixa visum till USA. Men vi skulle övertala som en röst från civilsamhället i New York i FN-skrapan. Men jag var inte huvudtalaren, utan jag åkte med som en reserv som hängde med liksom från civilsamhället i Sverige. Då, för vi jobbade, jag hade ju byggt upp det här med KRIS och X-konst. Då. Vart med och byggt upp det. Så att det var grande final föreläsningen av alla föreläsningar. Jag fick tala inför hela världen, för jag vart huvudtalare, för huvudtalaren kommer inte. Det fick jag reda på första kvällen i New York när man samlade alla civilsamhällesorganisationer som de har bjudit in. Då sa de där att Peter, du ska, det är du som blir huvudtalaren, kommer du, kommer Peter, det är du som kommer bli huvudtalare, sa de. Jag hörde inte riktigt, så alla bara vände sig och bara titta på Peter, det är du som ska vara huvudtalare. Jag bara, va? Ja, du ska tala, du är 5 minuters tal inför hela världen i FN.
Har jag utvecklat den här sjukdomen så behöver jag sluta. Jag kommer inte kunna lära mig att dricka på ett bra sätt. Det finns den linjen nu som många har hakat på. Men det, har jag väl utvecklat sjukdom så behöver jag avstå. Och jag möts ju ständigt av människor som... De har tänkt att jag dricker ju inte varje dag. Då kan det inte vara farligt. Och det är en missuppfattning om någon. Det finns de som tänker att jag tar ju en vit månad varje år. Det är väl ingen. Och det är också, liksom, det blir så fel. Därför att man hänger upp sig på missuppfattningar. Och det kan ge en falsk trygghet. Så att kunskap är så viktigt.
Efter många år av narkotika och alkoholmissbruk lyckas Peter förändra sitt liv. I april 2016 står han i New York inför FN:s generalförsamling och håller ett tal.
Så jag höll ett tal där inför hela världen då och började berätta om en liten pojke. Jag tänkte, de här människorna som sitter framför mig, okej, de är stora, de har makt och liksom har vuxit och kostymer och ser så jävla liksom pryda ut. Nästan alla, kanske inte alla, men så jag berättade om en liten pojke, hur han fastnade i missbruk. Jag berättade min livshistoria kort och försökte berätta då liksom, så de skulle, så, för jag vet de här som sitter framför mig, de har ju själva varit barn, de har ju bara blivit liksom vuxit upp och hängt på sig olika kläder och liksom, och men alla är egentligen innerst inne ett litet barn och de skyddar det på något sätt, eller ja, det är kanske trasiga, fortfarande trasiga små barn, så jag började prata till dem så de skulle känna om det här lilla barnet, och alla känner säkert någon som har ett litet barn eller de har egna barn eller någonting så. Så jag berättade hela livet hur det var, hur man fastnade i det här. Fast man egentligen inte ville göra det, men jag växte upp så. Fan. Det var ju liksom mer normalt så än hur det var att växa upp med ett liv och en familj och omständigheter som liksom bara var bra och liksom som alla tror att det ska vara. Så jag berättade liv och sen berättade jag om man hamnade i fängelse och allting och sen... Ja, berättade också hur man sjönk in i kriminaliteten och så här, sen hur man hamnade i fängelse, men så berättade jag också hur man vände på livet.
Du har lyssnat på avsnittet om alkoholism. Har du en livshistoria som du vill dela med dig av? Kontakta oss som gör den här podden på kunskapsstudion@gmail.com.